Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Tidig kväll den 22 november. Fotbolls-VM i Qatar har just dragit igång och ställningen är 0-0 i halvlek mellan Mexiko och Polen. Samtidigt, i en helt annan del av världen, i ett villaområde i Växjö, så ringer det på dörren till ett gult trähus. Den enda som är hemma är maken i huset. Han är en mäklare i 70-årsåldern. När han öppnar dörren så möter han ett bekant ansikte. Efter det går allt väldigt snabbt. Utan förvarning så lyfter besökaren ett gevär och avfyrar 2 skott. Mäklaren faller till marken och ska aldrig mer resa sig upp. Vittnen i grannskapet ser hur skytten lugnt lunkar fram till sin bil och sen försvinner från platsen. Nästan med en gång bestämmer sig polisen för ett huvudspår i utredningen. Den misstänkte gärningsmannen är en gammal direktör och det misstänkta motivet är en 5 år gammal husaffär. Med mig i studion för det här avsnittet har jag Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör här på Expressen. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack så mycket.
Till alla som lyssnar på det här så kan vi säga att när ni hör det här så är jag förhoppningsvis på en strand någonstans och har semester. Det här är det första av ett antal förinspelade avsnitt som vi har gjort för att kunna hålla igång och fortsätta släppa avsnitt varje vecka hela sommaren. Tillbaka då till det som händer i det här villaområdet i Växjö den 22 november 2022. Skjutningar är någonting som vi har tvingats vänja oss vid i Sverige. Men att den här mannen skulle skjutas till döds på den här platsen vid det här tillfället, det var det ingen som riktigt oroade sig för, Fredrik.
Nej, jag kommer ju själv från Växjö. Jag var faktiskt nere och jagade någon vecka före det här. Och då var det liksom snacket i jaktlaget. Det var ju väldigt upphetsat av mycket skjutningar i Stockholm. Så det var ju folk som äldre som sa, men hur vågar du åka hem till Stockholm? Och sen helt plötsligt skjuts det liksom i hemkvarteret nästan. Då.
Vad är det för område det här?
Alltså Trelleborg är en av de klassiska stadsdelarna i Växjö. Ganska blandat. Så mina tankar först var, det finns om vägar där som är ganska, så där har varit mycket kriminalitet, så man tänkte, ja men är det någonting där, det finns ju konflikter i Växjö som har resulterat i mord också, att det var på något sätt relaterat till det här, ja, men ganska då man började slå upp vad det hände, så var det liksom inne i de här klassiska lugna villakvarteren som där man aldrig skulle kunna tänka sig att det skulle vara någon form av gängskjutning, men ganska snabbt då så visade sig att det var någonting helt annat.
Och den här mannen som blir skjuten då, han är i 70-årsåldern, han jobbar fortfarande lite som mäklare men har trappat ner sitt arbetsliv och är på väg att gå i pension.
Ja, men vem är han? En ansedd mäklare får man säga. Alltså, han har sålt, inte på någon av de större mäklarbyråerna, men han köpt eller hjälpt folk att sälja hus. Liksom ingen... Inte något kontroversiellt på något sätt. Det finns inga spår av att han har varit anmäld. Liksom inte den här skandalen och sånt. Utan en hyvens mäklare i staden.
En man som är så långt ifrån allt vad skjutvapen, våld och organiserad brottslighet och kriminalitet och sådär.
Ja, absolut, absolut. Men det är klart att man när började titta och började fundera på det här på kvällen och natten. Men skulle det kunna ha varit någon som har tagit fel? Alltså fel skjutning, man har gått in i fel... Det var närmast de tankarna innan det då visade sig vara en helt annan motivbild.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Efter att den här mäklaren skjuts till döds i entrén till sitt eget hem så riktas misstankarna nästan omgående mot en person vid namn Olof Lessmark. Även han är en man i 70-årsåldern. Han är en person som har haft en framstående roll under sitt yrkesliv men numera är pensionär. Vem är Olof Lessmark?
Jag har jobbat som journalist ganska många år i Växjö och jag känner ju väl till Olof Lessmark. Han var ju då fiskeridirektör på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är ofta lite luddigt sådär. Landstinget, regionen har vården och kommunen har skolan och så vidare. Men några viktiga funktioner har ju Länsstyrelsen. Bland annat då fiskeridirektör, man har hand om jakt, man har ju vissa säkerhetsfrågor och så vidare. Men fiskeridirektören då var ofta intervjuad då som, ja men skulle man få ett öringbestånd i någon av sjöarna eller hur ser det ut med kräftfisket i år och sådär. Det finns mycket sådana här frågor i en sån här landsbygd som där man liksom, med många insjöar och Lessmark var då under många herrans år fiskeridirektör och verkligen då, som han säger då i det första polisförhöret efter att han grips här, så då säger han själv, han pratar om sig själv i tredje person, att Olof Lessmark var en ansedd man, och så var det verkligen.
Men man kan också se i hur han pratar om det själv, att han är väldigt, det här arbetet som han har gjort för Länsstyrelsen och för allmänheten på något sätt, det är någonting som han är väldigt stolt över, och det är hög akademisk nivå. Han pratar om att han har blivit citerad över hela världen i olika studier.
Han har väldigt fin examen från Lund i limnologi då, som är läran om insjöar, och också ett högt anseende på Länsstyrelsen. Han ingick liksom i den innersta kretsen av länsråden, landshövdingens, alltså de som jobbade direkt under landshövdingen i många år då. Så han var verkligen en hög befattningshavare inom Länsstyrelsen.
Och när det här utspelar sig, då ligger ju det i backspegeln för Olof Lessmark. Han har hunnit nå upp till 70-årsåldern. Han gick i pension 2016, och den första tiden som pensionär beskriver han som ganska harmonisk, som en lång semester. Sen börjar han bli rastlös kanske. Och det är det här året efter pensionen som Olof Lessmark och den här mäklaren kommer i kontakt med varandra. De är väl inte helt okända för varandra från förr?
Nej, de har bekantas bekanta, bland annat då för detta höga befattningshavare på Länsstyrelsen som de båda känner. Mäklaren har någon gång funderat över om man skulle anlägga kräftdammar på en mark som man har söder om Växjö, och då ska han på något sätt ha pratat med Lessmark om detta. Så det har funnits lite kontakter mellan dem, men de har liksom inte varit nära vänner, men bekantas bekanta.
Och de här kräftdammarna, då går vi ganska långt tillbaka i tiden.
Ja,
också.
Så men det var naturligt ändå att vända sig till Lessmark om man ville ha den typen av råd så.
Och mäklaren, han undrar om det är så att Olof Lessmark kan tänka sig att sälja sitt hus. Olof Lessmark, han är frånskild, han bor ute i det här huset i utkanten av Alvesta själv. Hur tar han emot den förfrågan?
Jo, men efter lite funderande så är det så att han säger att han ska sälja huset. Men det går lite fram och tillbaka. Han säger ju själv att det här var hans liksom palats. Det ligger honom väldigt varmt om hjärtat. Han har liksom byggt och snickrat och sett till att odlingarna finns på tomten. Och sådär. Så han talar ju väldigt varmt om detta. Andra är väl lite mer så att det kanske inte var riktigt ett palats, utan det var väl liksom en lite enklare bostad än vad han själv kanske ville hävda. Men det går lite fram och tillbaka. Men sen till slut så bestämmer han sig för att sälja då.
Det här är också en Olof Lessmark, han börjar bli till åren. Det finns människor i hans närhet och kanske han själv också som funderar på, ska han inte fixa något nytt? Något som är lite enklare att ta hand om?
Ja, kanske inte i stan eller så här, inte ut på landsbygden. Så samtidigt var han ju väldigt förankrad i landsbygden. Han är väldigt engagerad inom jakten i sina hemtrakt. Och så lite märkligt kan jag tycka i och för sig att han säljer. Men det var ett beslut som växte fram hos honom.
De kommer överens och mäklaren får det här uppdraget då att lägga ut det här huset till försäljning, och det finns lite spekulanter, det blir visning, och så småningom så kommer det in ett bud och man pratar sinsemellan då, Olof Lessmark och mäklaren, om man ska godta detta, och bestämmer sig för att man ska göra det. Men det här är en försäljning som inte går helt spikrak.
Nej, han velar lite efter detta, men han hävdar ju då att mäklaren ska liksom ha varit, ha trängt sig på och försökt övertala honom. Det finns liksom ingen bevisning för att det verkligen är så. Och det finns sparade sms som entydigt säger att Lessmark har mässat till mäklaren och sagt att nu genomför vi den här affären. Han bett om ursäkt lite för att han har velat fram och tillbaka. Så det finns liksom det här. Det är lite så att man börjar ana att det är lite efterkonstruktioner eller att det liksom slagit över lite. För han säger ju då själv, kan vi också lyssna på, att det här med husförsäljningen då, det blir ju liksom en väldigt stor sak för honom under de här åren.
Jag ska säga en sak, det här som kanske inte framgått riktigt av det här. Att hela den här händelsen med detta har gått som ett mantra i mitt huvud i 5 år. Det har varit 10 minuter har detta gått upp här liksom, va? Hur detta bara kunde hända. Att man dyker på mig om det här. Men det har malt mig, det har plågat mig. Så jag har varit... Mm. Ett mantra har gått i huvudet bara på mig.
Du menar husförsäljningen?
Ja, husförsäljningen. Detta liksom, och hur detta gick till som det har beskrivits. Jag har inte kunnat tänka klart någonting annat.
Men du, om vi bara pratar lite kort om husförsäljningen. Det är väl ändå som så att du skrev under ett försäljningsavtal med honom.
Ja, men jag hade ju aldrig gjort det om inte han kommit hem till mig. Jag hade aldrig tagit kontakt med någon mäklare överhuvudtaget.
Okej, så felet är att han... Men det är du som har skrivit under det här kontraktet?
Ja, självklart.
Mm. Det är du som har skrivit under köpekontraktet?
Självklart.
Är du som har visat huset, sagt att det är okej att köparna får komma på visning till ditt hus?
Ja, visst.
Är du som har sagt att en besiktningsman får komma och besikta?
Ja, ja.
Ja, så du har skrivit under köpekontraktet.
Ja.
Mm. Kommer du ihåg?
I ett sinnesförvirrat tillstånd.
Mm. Men vi lämnar det där här. Mm. Jag bara undrar, det är du som har gjort alla de här sakerna. Det är du som har lämnat ut ditt kontonummer till pengarna ska komma in. Och så.
Ja.
Mm.
Och det är viktigt att säga att det här handlar ju inte om att han var missnöjd med priset. Han fick väl egentligen lite mindre än vad han hade tänkt sig. Men det är inte det handlar om. Att han är inte missnöjd med att han fick betala för högt mäklarvode. Utan det här som då blir som ett mantra hos honom. Det är det här, skulle han ha sålt eller skulle han inte ha sålt? Och vilken roll hade då mäklaren i det hela? Så det är bara det handlar om. Det handlar inte om några pengar egentligen. Och man ska också säga att han anmäler aldrig detta till fastighetsmäklarnämnden eller liknande. Det blir aldrig någon tvist i tingsrätten om det, utan det här är liksom, det är någonting som han går och grubblar över väldigt mycket. Man säger, det finns folk i jaktlaget som liksom mer eller mindre tröttnar på honom, för så fort de ska ut och jaga så är det detta ältande kring huset, och det är även andra vänner till honom som märker att det här liksom, det har slagit slint kring detta.
Efter många turer fram och tillbaka så den här husförsäljningen blir ju av då. Och tanken det är att Olof Lessmark, han ska ta de pengarna som han får in därifrån och fixa en ny bostad helt enkelt. Så blir det inte riktigt, utan det börjar istället med att han flyttar in hos en släkting, är kvar där några månader. Och man kan väl säga att den här perioden förefaller vara då det går ut för Olof Lessmark.
Ja, och det går ju lite hand i hand också med att han klarar liksom inte av att hantera sin pensionering. Han funkar inte som pensionär helt enkelt. Han berättar lite om det också, vi kan lyssna lite på det. Vad han säger i rättegången om pensionering. För jag tror att det är ganska viktigt när man liksom ska förstå vad det är som händer här. Det är inte bara husförsäljningen, utan det handlar också om en pension som inte funkar för honom.
Hur tycker du det var med den här omställningen att gå i pension?
Det var en jättestor omställning. Första året höll jag mig sysselsatt och det var som en enda lång semester, kan jag säga. Och sen blev det värre, för jag saknade att ha något vettigt jobb och göra något sånt där. Och jag saknade umgänget med folk som jag haft på jobb. För jag blev isolerad på något sätt. Det är mycket trevliga och bra människor på Länsstyrelsen som jag har jobbat med. Och som har gett feedback när man pratat med dem och man har diskuterat roligt. Och jag har haft mycket, mycket kontakter ute i länet med massor med folk. Hela länet, en stor kunskap som jag har känt under många år. Och blivit mer eller mindre bekant eller vän med de här. Och jag har haft bra relationer med de här. Och det har också varit väldigt stimulerande och positivt för mig.
Mm.
Och det sveptes bort alltihop där på något sätt.
Efter några månader hos en släkting så får Olof Lessmark inte bo kvar längre. Relationen går väl lite i kras kanske. Istället så flyttar han in i sin bil.
Ja, han bor mycket i sin bil. Han har också en oisolerad stuga utan el och vatten på en ö i en småländsk insjö som han bor sommartid i. Under pandemitider så lever han också på olika billiga hotell. Han gör lite dealar lite här och var, för han har ju ändå en helt okej inkomst så han kan liksom ta in på billiga, man skulle kalla för ungkarshotell eller så. Så lever han sina dagar då under den här, ja, under åren som går.
Det är flera personer som beskriver att han är en person som skyller ifrån sig. Han är en person som ältar.
Det är liksom det här skylla ifrån sig. Han får liksom för sig en del grejer. Han får för sig grejer kring sjukdomar som inte riktigt är verklighetsförankrat. Han får för sig då saker kring med den här husförsäljningen. Och då skyller han på andra för att det går åt skogen för honom. Det var ett ganska starkt tillfälle. Jag var ju på rättegången också och hörde mäklarens dotter. Hon sa, jag vill säga en sak till, sa hon. Och det var att det är så här, mitt intryck är att Olof Lessmark skyller alltid ifrån sig på andra. Det som han kan inte inse att det är han själv som är problemet, menar hon på. Och det där tycker jag var ganska talande, att alla de här karaktärsvittnena ger ungefär samma bild. Att det stämmer inte riktigt, och han har en förmåga då att skylla ifrån sig.
Och det är tydligt att Olof Lessmark hyser agg mot den här mäklaren på grund av den här husaffären. Det spelar ingen roll hur lång tid som går egentligen, utan han fortsätter upprätthålla det här agget mot mäklaren.
Men också ska man då tillägga, han är liksom inte hotfull på det sättet. Han skickar inga hot. Mäklarens fru uppfattar inte riktigt att han har varit hotfull. Men han har ältat det, har de ju förstått i hans närhet. Och sen är det också så att han får ju psykiska problem, så han söker ju hjälp då på psykakuten. Han söker hjälp hos läkare. Men det leder inte heller någon vart så. Men det är återkommande då i de anteckningar att det här handlar då om att han har då fastnat i den här husaffären. Och det var riktigt allvarliga med psykakuten då, det är ju sånt som har liksom uppmärksammats också, att han, Olof Lessmark är ju jägare, och han har ju ett antal jaktvapen, och läkarna har ju egentligen då en skyldighet att de ska ju anmäla om en person som man kan misstänka att de använder jaktvapen på fel sätt på något sätt, och om de har en allvarlig psykiska problem, då ska man det anmälas till polisens vapenhandläggare. Det gjordes inte i det här fallet, trots att det står i besöksanteckningarna att dels vilka problem man har, och dels att han är jägare och har vapen. Det borde såklart anmälts till vapenhandläggare, så att hans vapen skulle ju med fast i hand självklart omhändertagits då.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det finns en notering där man nöjer sig, kan man väl säga, med att hans vapen uppges vara hemma hos en släkting i säkerhet i ett vapenskåp.
Och så är det ju inte riktigt, för Lessmark berättar ju själv att han, vissa vapen hade han med sig i bilen då. Han hade inte alla vapen, men han åkte runt med vapen. Det, så ska det ju självklart inte vara. Det är ju inte vapensäkert. Och med tanke på vad som rörde sig i hans huvud så var det ju, fick det här ju katastrofala följder. Det är inte bara sjukvården som brister i detta, utan det var så att polisen 2 veckor före mordet får de ett samtal om att det är någon man som sover i bilen, så de, på en plats i Växjö. De bestämmer sig då för att åka och kontrollera vad det är för person. Och då förstår den här polispatrullen att men det här är Olof Lessmark. De förstår att han har haft många besök på psykakuten, och de förstår också att han har vapen, att han då har jaktvapen. Så polismannen då gör ju helt korrekt. Han skickar ett mejl till polisens vapenhandläggare. Men det hinner inte polisens vapenhandläggare hantera, eller var det fastnar, det vet jag inte riktigt. Men polismannen gör rätt, men det blir ingenting för det händer inget före mordet med hans vapen.
Det finns också uppgifter om en person som har rört sig i bostadsområdet där mäklaren bor.
Ja, det är alltså, mäklaren ser då själv några veckor före mordet att det är en mystisk man som stryker omkring där. Han tycker att det är ganska obehagligt. Och Lesmark har inte sagt något själv om att det skulle vara han, men jag tycker det ligger ju i farans riktning att det är han som är där och stryker runt och, ja, ett tag före mordet.
Vi kommer fram till den här dagen, den 22 november, när mordet så småningom ska ske. Hur ser den här dagen ut?
Den ser väl ut som vanligt för Olof Lesmark. Han har bott i bilen. Han går runt i olika affärer i Växjö. Det gör han ganska ofta. Han tar en fika på Citygross. Han ser ut att, jag tror han äter lunch och tar en fika också på ICA Maxi. Och sen åker han till Biltema, köper en mössa, och då är det mindre än en timme kvar till mordet. Och där finns det övervakningsbilder på, men det var så hans dagar såg ut. Men det slutade då, spåren efter honom på de här när han lullade runt i olika butiker. Det är då Biltema som det slutar.
Sen så tar han sig till det här bostadsområdet där mäklaren bor. Han parkerar sin bil. Han tar ut ett kombinationsgevär och stoppar det i en sopsäck och traskar fram mot dörren.
Han verkar ha bestämt sig då. Han döljer det här vapnet. Och det här är då ett jaktvapen med plats för en kula och ett hagelskott. Då. Han döljer det, han går fram, han ringer på. Enligt vad han själv säger, så fort mäklaren öppnar dörren där och han ser att det är han, så skjuter han honom direkt då.
Han avlossar alla salvor han har. Den här kulan träffar mäklaren i bröstet, och man kan också se på bilder som finns i utredningen det här hagelsplittret som finns mot dörren.
Ja, och det är ett direkt dödande skott, och mäklaren faller ihop och avlider ju på platsen sen.
Det säger grannarna. De första grannarna som är på plats och försöker göra HLR, de säger de får ingen respons, och redan i SOS-samtalet så konstaterar de i alla fall från sitt perspektiv att han är död. Det ska ju läkare senare göra också formellt.
Så är det.
Men Olof Lesmark försvinner från platsen. Vad hände?
Ja, han försvinner från platsen, och där dras det igång en stor polisinsats som vi var inne på i början. Där man börjar fundera, men har det här gängrelaterat? Är det någon som kan ha tagit fel? Och så vidare. Men ganska snabbt så tar det här en annan vändning. Mäklarens fru är inte hemma vid tidpunkten för mordet. Hon är på bio med några kompisar, och när det börjar ringa på henne, det rings då från släktingar och så, och berättar att något fruktansvärt har hänt. Så hon får ju veta det, och hon går ju då direkt från bion. Det här är bara, man går över Oxtorget, det är inte mer än 100 meter till polishuset, där hon tas emot av polis, och man börjar förhöra henne. Och det som har hänt då tidigare i veckan, det är att Smålandsposten har haft en artikel om att det bor uteliggare i Växjö. Man har liksom uppmärksammat att det finns uteliggare på en speciell plats då. Och då ska mäklarna ha sagt att ja, det där kanske handlar om Olof Lesmark. Det är någonting som, för mäklaren vet att liksom Lesmark lever som uteliggare nu för tiden. Det har liksom spridits genom bekantas bekanta. Och så det första som dyker upp i fruns huvud när hon är hos polisen, det är att hon berättar om det här. Och det som det är mäklarens problem med Olof Lesmark och så vidare. Och det gör ju honom högintressant. Och en av de poliser som liksom träffar på henne, det är samma polis som då 2 veckor tidigare har kontrollerat Lesmark när han sov ute. Det gjorde den poliskontrollen också, larmade då om hans jaktvapen. Så här går det ganska snabbt upp för det, men det här, nu är det Olof Lesmark som vi ska leta efter från polisens sida. Bara efter någon timme eller två så blir han ju också anhållen i sin frånvaro och efterlyst.
Men han klarar sig lite längre än så.
Ja, trots att han på något sätt, så tror jag att han gör sig av med sin mobil. Det går inte att spåra hans mobil. Den möjligheten finns då tyvärr inte för polisen. Om han stänger av den eller hur han gör det, det är lite oklart. Men det är ändå så att han sover ju då i sin bil bara några kilometer från mordplatsen i Växjö då, vid en sjö. Och sen dagen efter så åker han en runda runt en vacker sjö söder om Växjö då, i Tingsrydstrakten. Han tar ett varv där, slänger det här vapnet i sjön, gör sig av med det. Han är också då under dagen så så är han och tar en räkmacka på Börjes varuhus i Tingsryd, en sån här klassisk räkmacka, för den är väldigt billig, så den är väldigt populär i Småland, den här räkmackan då. Så han driver runt där nere i Tingsrydstrakten, och samtidigt som regionala insatsstyrkan från Malmö kallas upp till Växjö för att man ska liksom göra ingripande, och polisen letar efter honom på alla håll och kanter, och man har tätare kontroller på Öresundsbron för att han ska försvinna landet och så vidare och så vidare. Men det är då en ledig polis som jag tror han möter honom på något sätt i Tingsryd och förstår att men herregud, här är ju liksom, det är Lesmarks bil som det har gått ut larm om då. Så då inleds en polisinsats, och sen hittar man honom då vid en camping så i Tingsrydstrakten, så den regionala insatsstyrkan griper honom, och relativt odramatiskt ändå.
Man kanske inte behövde hela insatsstyrkan för att göra det där gripandet. Det är klart att de ska vara i beredskap, man vet aldrig vad som händer. Men när man väl ska gå in och hämta honom, då behövde kanske inte insatsstyrkans fulla kraft.
Nej, men det är klart att de var väl oroliga. Dels för möjligen att han skulle kunna göra något mot sig själv, men också att han ändå hade kvar vapen. Så det var ju en beväpnad, per definition farlig person som var visat. Så i de här fallen så drar man ju på lite extra såklart. Men det är klart att det är en drygt 70-årig gammal fiskeridirektör. Det är väl inte var dag som regionala insatsstyrkan, eller piketen som man brukar kalla dem för, agerar mot dem och kliver på.
Olof Lesmark grips, anhålls och häktas så småningom misstänkt för det här mordet. Vad har han själv att säga om detta i förhör?
Vi kan lyssna lite vad han säger om själva mordet, hur det gick till under mordrättegången då.
Ja, han öppnade dörren och så smällde det.
Jag tänker, när du fortfarande är vid bilen, var finns vapnet någonstans?
I bilen, ja.
I bilen?
Ja.
Var någonstans laddar du vapnet?
I bilen.
I bilen. Har du vapnet öppen eller har du dolt det?
En plastsäck.
En plastsäck?
Ja.
Vad var det för färg på plastsäcken?
Svart.
Svart. Var fick du tag på den plastsäcken?
Den hade jag i bilen.
Den hade du i bilen. Hur lång sträcka...
Den rullar den.
Rulle. Hur lång sträcka är det du behöver gå?
100 meter kanske.
Möter du någon på vägen?
Nej.
Möter ingen?
Han pressades ju också ganska mycket av åklagaren då, som han ville skylla ifrån sig, som sagt var. Åklagaren ifrågasatte honom ganska mycket. Vi kan höra när kammaråklagare Emma Berge frågade ut honom.
Det här är ju någonting som du har valt att göra för att du ville hämnas. Det här är ju ett val som du har gjort.
Ja, val och val. Jag var ju besinningslös på något sätt. Jag hade ju inte som jag mår idag. Det är ju långt ifrån som jag mår idag. Som jag mår idag så är det ju helt främmande för mig.
Du, hur kommer det sig att det sker exakt 5 år efter det att köpekontraktet skrivs under?
Ja, det har ni tydligen sitta, men det hade jag inte en tanke på att det var.
Du kommer in lite på det här. Du har ju pratat i polisförhör en del det här med att hämnas. Kommer du ihåg hur du utvecklade dina tankar? Det finns ett förhör i december du pratar om det här.
Jag vet inte. Tanken att hämnas har det inte varit. Jag har bara känt en fruktansvärd bitterhet över detta. Det är väl så det har varit. Det har inte varit någon hämndtank innan. Vad ska jag kalla det, men det har bara varit en fruktansvärd bitterhet hos mig att detta bara kunde hända.
Och att det är Olof Lesmark som har skjutit ihjäl mäklaren, det råder det egentligen aldrig några tvivel om. Man har den här motivbilden, och man har också han själv som gladeligen berättar om detta.
Ja, nej, men så är det. Redan i första polisförhöret, när direkt efter att han grips, så berättar han ju om att det är han som har gjort det, vilket vapen han har använt. Han berättar också att det här var en hämnd som han säger, som han har gått och väntat på väldigt länge. Åklagaren gör ett ganska stort nummer i rättegången sen om att det här var liksom femårsdagen av försäljningen. Han säger själv att det hade han egentligen ingen aning om vad som är sant där, men det är ju uppenbarligen, det ser ut som en händelse.
En otrolig slump om det inte skulle vara sammankopplat på något sätt.
Ja, det får man nog säga.
Du var ju på rättegången. Hur var den?
Den var väldigt känslosam. Den här mäklaren hade väldigt många vänner i Växjö. En stor familj, och väldigt många var på plats. Det var en Det var väldigt mycket tårar. Det var länge sedan jag hörde så många som grät bland åhörarna på en mordrättegång då när mäklarens familj skulle berätta om mäklaren och gav sin bild av honom, så var det väldigt tårfullt. Och jag tycker också det kändes ganska hatiskt från sina håll mot Olof Lessmark, för att det fanns någon sådana som upplevde att han försökte slingra sig undan lite och skylla på olika omständigheter. Sen var ju en stor fråga i rättegången. Från början så trodde väl de flesta ändå att det här handlar om, det har slagit över för Lessmark, var väl det som folk sa i stan. Liksom. Med att slagit över menar man att han var allvarligt psykiskt störd då vid tillfället för mordet.
Det är ju det hela rättegången egentligen handlar om. För hans skuld är alla överens om att det är han som har gjort det här.
Ja, ja. Men det är ju så att den stora rättspsykiatriska undersökningen kommer fram till att han inte led av en allvarlig psykisk störning. Varken då vid brottet eller vid undersökningstillfället. Det är det man nu yttrar som. Den slutsatsen togs vidare till Socialstyrelsens rättsliga råd, som också kom fram till samma slutsats, men man säger också att vid tidpunkten för mordet så led han av en psykisk störning som dock inte var allvarlig, och det, för att då man ska dömas till rättspsykiatrisk vård krävs att det handlar om en allvarlig psykisk störning. Det finns ju många mördare som har psykiska problem eller psykiska störningar som ändå döms till fängelsestraff, och i det här fallet så blev det ju så att Olof Lessmark fick ju då i tingsrätten 16 års fängelse. Åklagaren hade egentligen krävt livstidsfängelse för Olof Lessmark. Försvaret gick faktiskt med på 12 års fängelse. Här hamnade det då lite mitt emellan kan man säga. Där fick han lite straffrabatt i tingsrätten. Dels för att han är över 70 år gammal. Då kan man ta hänsyn till ålder. Dels eftersom man har visat vad mordvapnet var. Det finns något som heter frivilligt tillbakaträdande om du då liksom erkänner mordet. Det menar man att det här var på något sätt att han hjälpte polisen. Jag tycker det var ganska svag hjälp ändå, får jag säga, så att det borde inte motivera någon straffrabatt direkt. Och sen var det den psykiska störningen som motiverade att man gick ner något och att inte valde livstidsfängelse, men man landade då ändå på 16 års fängelse i tingsrätten.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det är en anmärkningsvärd historia det här kring Olof Lessmark. Hans från att ha varit den här upphöjde direktören till det här fallet, till att leva hemlös i sin bil, till att nu ha blivit dömd för mord. Det är en otrolig resa som han gör under bara några få år där.
Det får man ju säga. Och när man tänker tillbaka på det, det är en person som jag minns inte riktigt, men jag har förmodligen intervjuat honom eller sett honom i radio och tv flera gånger liksom så. Men det här att man inte kan hantera tillvaron som pensionär, det är ju väldigt speciellt. Men också att man då går och ältar en husaffär så här länge och kan inte ta sig för att köpa ett nytt hus. Trots att man då varit fiskeridirektör och en väldigt fungerande människa på väldigt hög nivå i samhället. Det är en väldigt märklig historia.
Och också otroligt tragiskt att de som får betala det största priset här, det är ju mäklaren och hans familj.
Absolut, och det här är ju en familj, en väldigt stark och fin familj som har liksom drabbats oerhört av detta, får man ju säga. Både fru såklart, barn, barnbarn som lider något oerhört av detta.
Vi sätter punkt för den här historien, åtminstone vad gäller det här krimrummet avsnittet. Tack Fredrik Sjöshult för att du ville vara med.
Tack!
Om du som lyssnar har synpunkter, nyhetstips, frågor, är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Fortsatt trevlig sommar!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.